Det är ju herdesöndagen idag. Vi har sjungit om den gode herden. Var jag går i skogar, berg och dalar, så är det en herde som leder mig. Jag tänkte tala om herden och herdesituationen på ett lite annorlunda sätt den här kvällen. Jag hoppas att ni kan följa med i min tanke. Och jag skulle gärna vilja bara börja med att läsa den psalmvers och den första versen i psalm 23 som ni kan helt utan till. Jag är övertygad om det. Och du vet att det står så här: Herren är min herde, mig skall intet fattas. Om ni ska ha lite språkundervisning nu så ska jag ta det på spanska också, för det finns en speciell tanke med det. På spanska låter det så här: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Det var inte så svårt. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Och då märker ni att på spanskan så är herden uttryckt med ordet pastor. Pastor. Gud är min pastor, Herren är min herde. Och den där lilla sentensen, det var våran bordsbön i Ecuador under de åren vi arbetade där. Även vi svenskar som kom till Ecuador, vi bad så varje gång innan vi skulle äta. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Och då gjorde vi det naturligtvis med den sista delen av den versen och dess innebörd: mig skall inget fattas. Under de sista veckorna så har jag levt i en mycket speciell situation. Och det har att jag väntar på, och vi är några stycken som väntar på, ett konkret Guds handlande och ingripande. Och jag har känt att den här kvällen skulle jag vilja stanna helt kort inför detta. Kan man förvänta sig av Gud att han kan hjälpa oss och leda oss i konkreta situationer? Och det är klart, med tanke på herden så är det naturligtvis så att herden har den funktionen i sitt arbete att han ska leda dem på rätta vägar. Han ska leda fåren till de gröna betesmarkerna. Han ska leda dem till det vatten där de finner ro och så vidare. Och då är alltså min tanke och min känsla att få leva i den förhoppningen om att Gud kan hjälpa oss och leda oss i både stort och smått. Herren är min herde, mig skall inget fattas. I Jeremiabokens 31 kapitel och den 9:e versen i den översättning som vi använder från 1917 års översättning, där står det så här om hur Gud ska leda sitt folk: jag ska leda dem där de går bedjande fram. Jag ska leda dem där de går bedjande fram. Det finns alltså ett väldigt nära sammanhang och ett samband mellan den enskildes och församlingens böneaktivitet och upplevelsen av hur Gud kan leda oss i konkreta situationer. Herren är min herde, mig ska intet fattas. Och när jag läser den 23:e psalmen, och du kan den säkert utantills, så finns det ju några väldigt tydliga versrader som beskriver hur Gud kan leda oss och hjälpa oss i väldigt speciella situationer. I ljusa dagar som i mörka dagar, i stunder av medgång, i stunder av motgång, till och med i dödsskuggans dal. Till och med i dödsskuggans dal. Och då kanske vi kunde säga varandra: Gud är den som i livets alla förhållanden, lyssna noga, i livets alla förhållanden kan leda oss på rätta vägar för sitt namns skull. Under livets alla dagar så ska hans godhet och nåd följa oss som en skugga. Och du vet att skuggan kommer vi aldrig undan. Hur fort vi än springer så följer alltid skuggan med. Vi kan aldrig komma undan detta. Guds godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Det är min övertygelse och det är min tro. Herren är min herde, mig ska inget fattas. Och jag tycker det är gott att en dag som denna får påminna varandra om detta. Vi lever inte vid sidan utav det som är en Guds tanke för människan. Vi lever mitt i det. Gud är intresserad av oss. Han är med oss i livets alla skiften. Och då lär min bibel, och du vet när du känner den, när du läser den, att Gud känner våra behov. Gud vet vad vi behöver, både materiellt och andligt. Både materiellt och andligt. Och det är klart att när man läser i Matteusevangeliet, i det sjätte kapitlet, om Jesu undervisning som är så tydlig och konkret när det gäller om detta att inte göra sig bekymrad, så tar han ju upp att vi behöver inte vara bekymrad för vad vi ska äta, hur vi ska klä oss, hur vi ska kunna ha en bostad. Gud är den som har ansvar och tar ansvar för oss, för vårt liv. Jag säger er, bekymra er inte för mat och dryck. Bekymra er inte, för ni kan ändå inte lägga en enda aln till er livslängd. Bekymra er inte för kläder. Gör er inga bekymmer. Fråga inte, vad ska vi äta, vad ska vi dricka, vad ska vi ta på oss? Allt sådant jagar hedningarna efter. Men så står det, men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Gud är den som tar ansvar för oss därför att han känner vad vi behöver i materiellt avseende. Det här gör oss inte overksamma naturligtvis, utan vi behöver också få vara med och arbeta, få en inkomst, få en möjlighet. Men jag tror att du har sett den kanske sydda lilla tavla som jag såg någonstans i ett hem där det står så här: det är på Guds välsignelse allt beror. Vi kan göra vad som är vårt ansvar, men till sist är det ändå på Guds välsignelse som allt beror. Han som har ansvar för oss och känner våra behov materiellt, han är den som vill hjälpa oss i den situation när vi behöver det. Men också i det som är våra andliga behov. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska allt detta andra tillfalla er. Gud vet vad vi behöver också till vår andliga människa. Och ibland vet du, vi känner oss ganska tomma inombords kanske. Men tänk att Gud känner också den situationen. Han vet vad vi behöver. Och ibland så ger han oss en särskild nåd och välsignelse att möta någon, möta några, uppleva någonting som tillför oss så mycket andlig välsignelse. Jag hamnade för några veckor sedan i en sån situation. När Gud visste att Mats behöver en särskild knuff framåt i livet. Och jag blev inbjuden till ett sammanhang som jag aldrig tidigare hade besökt. Mötte människor som jag aldrig tidigare hade träffat. Och hamnade i en andlig gemenskap som fick betyda så oerhört mycket för mig. Gud visste vad jag behövde ur ett andligt perspektiv. Och jag är tacksam för att kunna säga, jag tror att han som är vår herde, mig skall inte fattas. Han vet vad du och jag behöver också när det gäller vårt andliga liv. Han känner våra behov. Och då är det ju gott att få säga varandra, låt då Gud få veta. Låt då Gud få veta. Kanske det skulle vara så att om nu Gud känner oss så både utan och innan, så behöver vi inte tala om för honom vad våra behov är. Men bibelordet säger i Filipperbrevets fjärde kapitel och de orden som du känner så väl: gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga, gläd er. Låt alla människor se hur fördragsamma ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Gör er inga bekymmer, utan ni tackar, så låt Gud få veta det som är dina önskningar. Att få ha Gud som sin vän och sin bönevän, sin himmelske far, att få bära fram sina behov, sin längtan och sin önskan, det är ju varje troendes människas stora förmån. Det finns en liten kör som ringde inom mig när jag satt här. Jag tänkte, ska vi sjunga den eller ska vi inte sjunga den? Ja, vi avvaktar. Men jag tänkte så här: nu har jag lärt mig var vägen går. Att den som beder är den som får. Och i mitt hjärta så gott jag mår, ty den som beder till himlen når. Nu har jag lärt mig var vägen går. Att få vara i den situationen, att kunna bedja till en himmelsk fader och veta han är villig att lyssna, och jag får göra alla mina önskningar kunniga inför honom genom åkallan och bön med tacksägelse. Tänk vilken förmån. Låt Gud få veta dina behov. Tala om det för honom. Enkelt, barnsligt, konkret, rakt på sak. Gud, du vet vad jag behöver. Och då är det ju märkligt och underbart på samma gång att vi har denna förmån att tillsammans få bära varandra i bön inför Gud och komma överens om att bedja om olika saker. Matteus evangelis 18 kapitel, en utav de bibelverser som jag tycker är för mig en sån där nyckelvers. Matteus evangeliet kapitel 18, verserna 19 och 20. Där Jesus undervisar och säger: vidare säger jag er att allt vad två av er kommer överens om att be om här på jorden, det ska de få av min himmelske fader. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem. Att komma överens om att bedja om någonting konkret är tydligen särskilt angeläget och viktigt. Det är gott att få vara ensam i bön, men det är fantastiskt att få ha en bönevän. Att få ha någon att bedja tillsammans med. Och att komma överens om att bedja om någonting konkret, det är tydligen oerhört viktigt enligt bibelordet. Om två av er kommer överens om att be här på jorden, om någon konkret, då ska de få det av min himmelske far. Det är ju nästan så tanken svindlar vad det skulle kunna innebära. Och jag återknyter till det som jag sagt tidigare. Vi är några stycken som just nu beder om Guds ledning och hjälp i en väldigt konkret situation. Och vi förväntar oss ett bönesvar inom de närmaste veckorna. Så tydligt är det för mig. Vi har kommit överens om att lyfta det här inför Gud dag efter dag efter dag. Och då kan man ju fråga sig, finns det något bibelord som ger oss möjligheten att vara frimodiga i detta? Ja, jag hoppas att du känner till Lukas evangelis 18 kapitel och den första versen. Det är ytterligare ett sånt där nyckelord när det gäller att våga med frimodighet komma fram till Gud i bön. Där det står, han gav dem en liknelse för att lära dem att alltid be och inte ge upp. Det här kan ju gälla några få, men det kan ju gälla en hel församling. Som kommer överens om att dag efter dag bära ett särskilt bönämne fram inför Gud. Och inte ge upp, utan vara uthållig. Precis som den där änkan som det står talas om här i den 18 kapitlet i Lukas evangeliet. Som kom gång på gång på gång på gång till domaren för att få sin rätt. Hon gav sig inte. Hon var uthållig. Och det kanske är våra stora bekymmer att vi ofta ger upp så lätt. Och att vi inte riktigt håller ut till dess bönesvaret kommer. Det kan ju vara så att det är många stenar som måste rullas undan innan vägen är framkomlig. Och därför kan det ta tid. Så kan det vara för mig personligen, så kan det vara för oss som församling. Och jag tänker på den situationen som också är här i Dio, i frikyrkoförsamlingen här. Det kan finnas angeläget kanske att vara uthålliga i bön. För någonting väldigt konkret. Och jag har tänkt på er här i Dio med tanke på att pågatåget ska stanna här framöver. Vad kommer det att betyda för Dio? Att det blir en station där tågen stannar? Ja, det kan ju innebära att plötsligt börjar det hända saker och ting i Dio. Att folk, nya människor flyttar hit. Det blir en plats där man kan bo och vara för att också kunna på kommunikationens vägar ta sig härifrån till platser där man behöver arbeta och så vidare. Det kan bli ett uppsving för Dio. Och då har jag tänkt väldigt konkret på er i församlingen här. Jag undrar om inte det skulle kunna vara ett oerhört konkret förbundsämne för denna församling. Att bedja för de nya människorna som i framtiden kommer att bosätta sig på denna lilla ort. Och att församlingen får vara en öppen famn och en möjlighet för dem till att hitta vägen in i en kristen gemenskap. Det är någonting att kunna komma överens om att bedja om. Och göra det uthålligt och räkna med att Gud är med oss i livets alla skiften. Han känner våra behov, både det som är våra materiella behov och våra andliga behov. Och vi har möjlighet att låta Gud få veta detta. För många år sedan så hade jag anledning att sätta nya pärmar på min bibel. Den bibeln som jag då hade, den var ganska dålig i sin bindning så att den sprack och den gick sönder. Och jag gick till en bokbindare uppe i Mariestad där vi då bodde. Och bara, kan du binda om min bibel? Ja, det kan jag göra. Och då frågar han mig, måste en bibel ha svarta pärmar? Nej, det tror jag inte. Jag har ett väldigt vackert blått skinn som jag skulle kunna sätta på din bibel, sa han. Och det skulle väl vara någonting, blått är ju hoppets färg. Så han satte blått skinn på min bibel. Och så sa han, skulle vi inte kunna trycka någonting på framsidan också? Det brukar ju stå bibel som det gör på min bibel här. Men han tyckte att det skulle stå ett bibelord på utsidan. Det vore väl någonting ovanligt, sa han. Kan vi inte skriva i guldtext något bibelord på utsidan? Och då kom jag underfund med att det fanns ett bibelord som skulle kunna bli till oerhörd hjälp för mig. Och det var Lukas 1:37. Och den bibeln hade jag under många år och använde i min evangelistgärning. Och varje gång jag tog i min bibel och skulle läsa den så möttes jag i guldskrift av Lukas 1:37. Och om du nu slår upp det i din bibel, ni som har det och bläddrar, eller om du kan det utantills, så är det ju faktiskt en hälsning som ängeln ger till jungfru Maria som ska bli havande och föda en son. Och hon säger, det här kan inte fungera. Jag känner ju ingen man. Hur ska detta kunna ske? Och då säger ängeln bland annat, detta kan ske, ty för Gud kan inget vara omöjligt. Ty för Gud kan inget vara omöjligt. Och varje gång jag tog min blåa bibel och innan jag hade slagit upp ett bibelord så möttes jag utav den bibelversen. Och jag vet hur mycket den bibelversen betydde för mig under många år. Men så vet du det kan vara att en bibelvers kan falla i glömska. Även om den finns där på skrift så på något sätt så lever den inte inom mig. Så mötte jag för några veckor sedan en präst ifrån Lysekil på västkusten. En präst i Svenska kyrkan som hade en bibelhelg i Lagans missionskyrka. Och på fredagskvällen när vi var där, Britt-Marie och jag, och lyssnade till honom så citerade han Lukas 1 och 37. Och plötsligt var det som det bibelordet fick liv på nytt igen i mitt hjärta. Och jag kände, det där bibelordet kan jag ta tag i. Därför att just nu i den här situationen där vi behöver uppleva ett Guds handlande och ett Guds särskild Guds ledning, så behövde jag på nytt igen få veta. Den Gud som är intresserad av dig, Mats, som känner dina behov både materiellt och andligt, som ger dig möjlighet att göra alla dina önskningar kunnig inför Gud. Det är den Gud för vad ingenting kan vara omöjligt. Och där lever jag i det bibelordet fortfarande. Och på morgonen när jag vaknar så ser jag det bibelordet på något sätt framför mig. Och under dagen så känner jag gång på gång hur det här bibelordet, det bara lever inom mig. Ty för Gud kan inget vara omöjligt. Och vi pratade om det, Gunnar och jag, när jag åkte hit i bilen. Att det kan ju inte bara vara så, det står ju inte så att det är inte omöjligt för Gud att göra en jungfru havande genom den heliga ande. Det var inte det det stod, utan det stod att kan ingenting. Och det måste ju inbegripa väldigt många olika saker. Det som är mitt innersta behov och längtan, det som är vad vi beder om tillsammans, det som vi tycker vara omöjligt, det ser ut som ett jätteberg, det som är omöjligt att säga lyft dig upp och kasta dig i havet. Men tänk, för att Gud kan inte se något omöjligt i det. Det verkar som det omöjligheternas ord inte finns hos Gud. Han känner inte det ordet. Ty för Gud kan inget vara omöjligt. Spärras din väg utav hinder så väldiga och utav berg som där skyhöga stå, räkna med Gud. Ty han gör det omöjliga. Han gör det omöjliga. Och det skulle jag önska att vi finge ta med oss från den här gudstjänsten, med tanke på Herren är min herde. Mig skall intet fattas. Sheva is mi pastor, nada me faltará. Gud är möjligheternas Gud. Och jag skulle önska att du kunde få ta till dig det personligt till ditt eget hjärta. Vet inte vilken situation du befinner dig i och vad du just nu ser vara svårigheter i ditt liv. Tänk om den här kvällen kunde få innebära att dina ögon öppnas för bibelordet som säger, för Gud kan inget vara omöjligt. Gud erbjuder sig själv åt dig och åt oss. Och ni som arbetar här i församlingen och i kyrkan, att ni får ta till er detta. Det är ingen omöjlighet att Gud kan göra stora ting och nya ting i ett samhälle som Dio och Liatorp. Det är inte omöjligt. Det är inte omöjligt. Räkna med Gud. Räkna med Gud. Ska vi knäppa våra händer och bedja? Herre, vi tackar dig för att vi får sätta vår tro och tillit till dig själv. Tack för att du har gett oss förmåga och möjligheter att tänka och fundera och planera. Men ändå vet vi, Herre, det är på din välsignelse allt beror. Tackar dig, Herre, för att du är möjligheternas Gud. För oss var och en personligt och för oss gemensamt som församling. Tack för att vi får räkna med att du också finns för att hjälpa oss i livets alla situationer. Och då ber vi, Herre, låt den här gudstjänsten få vara en stund då våra ögon öppnas för vem du verkligen är och vad du vill göra med oss, för oss och i oss. Låt så ske i Jesu namn. Amen.
Han gör vad människor icke förmår. Spärras din väg utav hinder så väldiga och utav berg som den skyhöga stå. Räkna med Gud, ty han gör det omöjliga. Han gör vad människor icke förmår.